Sådär. Följ gärna med till Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34-35. Johannes evangeliet, vers 13, 34-35. Jag läser. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så slutsatsen till dagens predika, eller till dagens text, är enkel. En sann lärjunge älskar sina bröder och systrar. Det är allt vi kommer se idag. En sann lärjunge älskar sina bröder och systrar. Vilken stark mening, eller hur? Syftet med dagens predika är att fördjupa oss i denna mening och växa i kunskap och insikt om varför det är så viktigt för oss idag att vi ska älska våra bröder och systrar. Denna meningen är både enkel, men den är också komplicerad på en och samma gång. För det första så är den enkelt. Varför då? Jo, för att den är enkelt att förstå. Det är lätt för alla människor att förstå vad vi menar när vi säger att vi bör älska våra bröder och systrar. Romarbrevet kapitel 2 säger att det som lagen kräver är skrivet i människans hjärta. Vad betyder det? Jo, att du kanske aldrig har hört eller läst i din bibel: du ska inte mörda. Men det som lagen kräver av dig är skrivet i ditt hjärta. Det betyder att ingen behöver förklara det för dig för att du ska kunna förstå att mörda är fel. På samma sätt förstår även barn vad deras föräldrar menar när de strängt säger till dem: sluta bråka med dina syskon, och påminner dem ständigt att ni ska älska varandra. Men ändå syskon slår och skriker på varandra. Och vi ser ändå att människor visar inte varandras respekt, utan de hatar, föraktar och dödar varandra. Men vi får komma ihåg att problemet beror inte på bristande förståelse. Vi alla förstår innerst inne är det fel. Utan problemet är människans olydnad. Det är olydnad som har varit människans problem sedan Adams tid. Men en sann lärjunge lyder sin herre. En sann lärjunge söker ständigt lyda sin herre. Och därför älskar sina bröder och systrar i tron. Så du som är här idag, vet du vilka dina syskon är? Älskar du dem? Känner de sig älskade av dig? Om vi fortsätter i Romarbrevet kapitel 2 så säger det också att om detta vittnar också deras samvete och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Alltså återigen, vi behöver ingen föreläsning eller ingen förklaring. Vi alla förstår, vi är kallade till att älska varandra. Så frågan är inte ifall vi förstår det. Frågan är ifall vårt samvete anklagar oss eller försvarar oss. Älskar vi våra bröder och systrar i tron? Men för det andra, vi måste erkänna att meningen också är komplex. Både på grund av konsekvensen av syndafallet och vårt syndiga natur, men också på grund av den tiden vi lever i. Paulus säger i Efesierbrevet att ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Så på grund av syndafallet, vårt syndiga natur och den tid vi lever i, behöver även enkla meningar som denna förklaras, så att vi kan förstå dem ännu bättre. En sann lärjunge älskar sina bröder och systrar. Så vi behöver växa i att förstå dess mening. Vad då älska? Vad menar du med det? Vad betyder det att älska? Vi måste också växa i dess tillämpning. Hur i praktiken är jag kallad att älska min bror och min syster? Men vi är också kallat att växa i motivationen eller syfte. Hur kan detta leda till att alla människor ska förstå att Jesus är vårt sanna Herre? Dessa frågor som vi ska meditera och begrunda tillsammans idag. Så låt oss be. Herre, tack för idag, för vi är samlat idag, för möjlighet att kunna öppna ditt ord. Tack för denna församling. Tack för kärlek som finns mitt ibland denna församling, Herre. För att du hjälper oss att meditera, begrunda och förstå, Herren, alla dessa saker. Vi ber i Jesu namn. Amen. Så låt oss börja med själva budet. Ni ska älska varandra. Älska. Återigen, vad betyder det? Vad betyder det att ni ska älska varandra? Ord som kärlek, fromhet, hopp. Det är ord som idag behöver en extra förklaring. Och det beror på att deras moderna betydelse har lite, eller kanske bättre sagt, inget gemensamt med hur våra förfäder förstod dem. Idag till exempel förstår vi kärlek som en typ av känsla, en passion. Idag skulle man kunna definiera kärlek som en varm känsla för någon man tycker om. Men om kärlek borde bara en känsla, så skulle den inte kunna att befalla. Ingen kan beordra dig att känna något. Ändå kallar Kristus detta ett bud. Ett nytt bud. Alltså måste kärlek vara något annat än bara en känsla. Våra förfäder förstod det inte kärlek som till en annan människa, främst som en passion eller en känsla. Utan de förstod det som en dygd. En dygd. Och vad är skillnaden mellan en känsla och en dygd? Vi skulle kunna definiera en dygd som en fast hållning i själen. En fast hållning i själen. Om vi jämför med känslor till exempel. Känslor skiftar. De kan både växa eller avta. Kärlek blir då intensiv ibland. Och den är oftast kopplad till begär. Individen ses som ett offer för sina känslor. Man brukar säga att man drabbas av kärlek. Eller att man blir kär. Men kärlek som en dygd är en stabil och medveten beslut som baseras på en moralisk plikt. Men ett beslut på vad då? Vad är det själen beslutar sig att göra? Ett beslut på att vilja den andres bästa. Det är vad kärleken är. Så att älska är ett beslut, eller bättre sagt, att älska är att besluta sig att vilja den andres bästa. Kära syskon, kärlek söker inte sitt. Kärlek söker inte sitt eget bästa, utan den andres. Så att älska våra bröder och systrar är därför att besluta sig för att trogen söka deras bästa. Och som vi läste, det är inte ingen råd eller rekommendation, utan det är ett bud, en befallning, ett bud från vår Gud. Första Johannes 3:23 säger att detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesus Kristus och älska varandra så som han befallt oss. Så vi är kallade till att både tro på Jesus men också älska varandra. De här två sakerna hör ihop, och man kan inte säga att man kan inte säga sig tro på Herren och samtidigt förneka varandra eller inte älska varandra. Och kära syskon, detta är något som vi alla bör pröva oss i. Kärlek är inte vackra ord som vinden kan ta bort, utan det är ett beslut som visar sig i handling, inte vardags. Att älska är att söka den andras bästa. Så söker vi verkligen våra syskon bästa, eller nöjer vi oss bara med att tolerera dem? Om vi tänker på de 10 budord till exempel, där kan vi se vårt plikt gentemot Gud. Vi är kallade till att älska Gud. Men vi kan också se vårt plikt gentemot människor. Vi är kallade att älska varandra så som oss själva. Och den kärlek definieras i att inte skada varandra. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte baktala. Ni ska inte skada varandra. Men det handlar inte enbart om att inte skada varandra, utan den som skäller ska sluta skälla, men också börja jobba, skaffa pengar och ge dem till de fattiga. Kärlek är att önska den andres bästa. Dessa saker som vi ska fundera och begrunda mer lite längre fram. Men innan det, så låt oss fortsätta med texten. Han säger själva budet, att vi ska älska varandra, men också hur vi ska älska varandra. Så som jag älskat er. Så vi stannar här och funderar. Att kärlek är beslutet att vilja den andras bästa. Låt oss fråga oss själva, vad betyder det då att Gud älskar oss? Om kärlek är ett fast beslut att vilja den andras bästa, vad betyder det då att Gud älskar oss? Jo, det betyder att den helige guden, den tre gånger helige guden, har fattat beslutet att vilja vår bästa. Det är vad vi menar när vi säger att Gud älskar oss. Och han älskade oss först. Skriftet är tydligt med det. Medan vi ännu var hans fiender, medan vi ännu var syndare, när det inte fanns något i oss värt att älska, hade han redan fäst sin kärlek vid oss. Och det var inte vårt kärlek som väckte hans, det var hans kärlek som kom först, utan något gott i oss, utan helt och hållet ur honom själv. Han utvalde oss av ren godhet före världens skapelse. Och vad var det goda som Gud beslutade att göra oss? Jo, han gav oss sin egen son. Det högsta himlen hade att erbjuda, hans enfödde son, vårt Herre Jesus Kristus. Det var denne son som har älskat oss med samma kärlek som fadern hade älskat oss. Fadern beslutat att vilja vårt bästa var också sonens beslut. För de har en och samma kärlek. Och sonen älskade oss ända fram till döden. Johannes 13, den kapitel som vi är i nu, vers 1, säger följande. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. Så detta, kära syskon, är alltså både källan till vår kärlek, men också måttet. Vi älskar därför att han har älskat oss först, och vi älskar så som han har älskat oss. Så jag skulle vilja att vi mediterar över 4 sätt som sonen i sammanhanget visar på hur han har älskat oss. Så att vi kan dels pröva och forma vårt egen kärlek till varandra efter hans kärlek. Och på det sättet älska varandra på samma sätt. Så för det första, hur har Kristus älskat oss? Jo, Kristi kärlek är en kärlek av nåd. När Gud älskade oss så han inget i oss som var värdigt eller behagligt. Han sa det inte att den här personen är värd att älska. Den är helig och kommer att känna mig väl. Utan tvärtom, han såg vårt synd, vårt uppror, vårt oordning. Och ändå beslutade han att sända sin egen son. Och försörjde honom med allt han behövde. Nåd är just detta. Att den som inte var skyldig oss något och som hade all rätt att döma oss istället böjde sig ner, kom nära oss för att älska oss. Paulus säger: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds gestalt men utgav sig själv, blev en kännare och var lidit ända till döden på korset. Han som var mycket högre än oss, han steg ner ända ner till oss för att älska oss. Men detta måste vi förstå det på rätt sätt. Det finns en skillnad på Guds nåd, på Herrens nåd gentemot till oss, och det är något som vi ska visa till varandra. Vi älskar inte våra syskon från någon högre plats. Herren var tvungen att komma ner. Kristus steg ner från höjden. Men det behöver inte vi göra. Vi står inte över någon annan människa. Vi är syndare. Precis som den personen som vi är kallade att älska. Vi är därför ingenting att vara stolta över. Och ingen kärlek vi visar är en tjänst som vi gör till någon annan. Om Herren som verkligen var högre böjde sig ner i nåd, Hur skulle då vi kunna älska varandra som vi gjorde den andra en tjänst? Vi är kallade till att vara nådiga mot varandra. Och vi brister i det på många sätt. Vi brister i det varje gång vi älskar dem. Vi älskar dem som älskar oss tillbaka. Eller vi bara älskar dem vi trivs med och har nytta av, men drar oss undan de andra. Vi brister också i nåd när vi håller en räkning, när vi minns varje tjänst någon har gjort oss och i tystnad väntar för att få belöning för det. Vi brister också i nåd när vi är dåliga med de starka i tro, med hårda mot de svaga syskon. De som kämpar, de som faller om och om igen och tänker i tystnad, skulle aldrig göra som de gör, som på något sätt vi borde högre än andra, som på något sätt vårt egen ställning för Gud inte borde något annat än bara ren nåd. Ser ni hur allvarligt detta är, syskon? Varje gång vi vägrar att visa nåd mot en broder eller syster förnekar vi den nåd som vi själva lever av. Vi som har fått allt utan att förtjäna något, hur kan vi då kräva att brodern ska förtjäna vår kärlek? Om Gud hade behandlat dig efter förtjänst, borde du förlorat. Så låt oss akta oss att ta emot Guds nåd med ena hand, men att neka din broder samma nåd med andra handen. Kristi kärlek är en kärlek fylld av nåd. Men för det andra, Kristi kärlek är också en kännande och uppoffrande kärlek. Detta bud att älska varandra ges i ett sammanhang. Kristus gav detta bud samma kväll som han hade knutit en handduk runt om sig, böjt sig ner och tvättade sina lärjungars fötter. Han som var allas herre gjorde sig till allas tjänare. Och det är mitt i denna handling av kännande kärlek som han vänder sig till dem och säger: ett nytt bud ger jag er. Älska varandra så som jag älskat er. Med en tjänande kärlek. Men han stannade inte där, utan hans kärlek förde honom hela vägen till korset. Där han gav sitt liv i tjänst till andra. Och detta är kärlekens mått. Inte hur mycket vi kan säga att vi älskar varandra, utan hur mycket vi är villiga att ge till den andra. Den kärlek som inget kostar är inte den kärlek som Kristus visade oss. Johannes säger, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Så säg inte bara att du älskar din församling. Fråga istället hur mycket jag är villig att tjäna min församling. Och detta är någonting som mammorna förstår bäst. Föreställ dig att en mamma kommer med sitt nyfödda barn till församlingen. Ja, hela församlingen är kallat att älska barnet. Alla vill leka med den, hålla i den, skratta med den och säga hur underbar denna bebisen är. Men oavsett hur mycket kärlek vi kan uttrycka till barnet, till slut går den inte så att jämföra med mammas kärlek. Varför då? Jo, för att det är hon som stiger upp mitt i natten, gång på gång när barnen är sjuk och gråter. Det är hon som blir trött, som förlorar sin sömn, som ger av sig själv just när ingen ser det. Alla kan uttrycka kärlek till barnen, men det mamma visar sin enorma kärlek genom sin uppoffring för barnen. En sådan kärlek kostar alltid något. Så var det med Kristus. Paulus säger att han som var rik blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle också kunna bli rika. Herren visade också sin enorma kärlek till oss genom sin uppoffring. Så en kärlek som bara finns i tanken kostar ingenting. Det räcker bara att säga att jag hör dig i mina böner. Med den kärlek som Kristus visade oss offrar. Så är du villig att offra tid för dina syskon bästa? Är du villig att offra kraft, pengar, bekvämlighet för dina syskon? Som ni hörde, många från Västeråsgruppen kommer resa regelbundet till Stockholm. Det kommer kosta både tid, kraft och pengar. Men min bön är att de gör det först och främst av en sann tillbeda till Gud, men också till en sann kärlek för sina syskon. Detsamma önskar jag här. Jag blir glad och gläds när jag ser hur mycket kännande finns i den här församlingen. Att alla gör något. Jag börjar be att motivationen, att syftet till den här kännande är först och främst en sann tillbedja till vår Gud, men också en genuin kärlek till varandra. Att varje gång vi städar ett bord, hjälper varandra, besöker varandra, må det vara på grund av kärlek och inte av tvång. För det tredje, Kristi kärlek är en helig kärlek. Vad menar du med det? Jo, jag menar att Kristi kärlek alltid vill vårt bästa. Och vårt verkliga bästa är att vi ska bli heliga. Han älskar oss inte för att lämna oss kvar i vårt synd, utan för att rena oss från vårt synd. Han gav sig själv för församlingen för att helga den och rena den. Så Kristi kärlek nöjer sig alltså inte med att vi bara mår bra, utan att vi ska bli heliga så som han är helig. Och här måste vi vara försiktiga. Som vi nämnde innan, vi lever i svåra tider. I vår tid råder en stor förvirring om vad kärlek är. Och många tror att kärlek bara är att vara snäll mot varandra. Eller att aldrig såra någon. Eller att alltid få människor att må bra. Visst, vi är kallade till att vara vänliga med varandra. Men inte bara det. Föreställ dig till exempel att en broder säger eller gör något som är fel. Älskar vi honom nog för att söka hans bästa och ta det med honom själv? Eller talar vi hellre om honom med andra bakom hans rygg och baktalar en broder. Det är en allvarlig synd. När vi gör på detta sätt söker vi inte hans bästa, utan vi river ner honom. Och det är den raka motsatsen till en helig, till vad en helig kärlek är. Sann kärlek är villig att säga det svara. Därför den vill den andres bästa mer än hans gillande. Så ställ dig inte bakom ett kultur. Eller att kanske ett karaktär, om jag är konflikträdd. Det är inte det vi pratar om. Utan vi pratar att vi är kallade till att älska varandra genuint. För att så gjorde Kristus. När hans lärjungar behövde förmanas, förmanade han dem. När de behövde varnas, varnade han dem. Och så kallar han också att, oss att älska varandra. Han säger i Galaterbrevet, eller Paulus säger i Galaterbrevet: bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Så vi ska upprätta med mild ande. Inte genom hårdhet som krossar personen, men inte heller i tystnad. För det skulle betyda att vi har vägett vår broder. Utan att vi ska göra det i kärlek. Så ser du därför ett syskon som har blivit kallt eller slutat komma till församlingen. Nöjd dig inte med att bara skriva till honom genom telefonen. Sök honom. Sök hans bästa. Träffa honom. Sätt dig ner och fråga i kärlek hur han har det. En kärlek som tyger och som får bli tyst när en broder går vilse är ingen sann kärlek. För det fjärde, Kristi kärlek är en förlåtande kärlek. Hur många gånger har han inte förlåtit oss? Våra ständiga brister, våra ständiga fall. Vårt Herre sa till sina lärjungar att förlåta inte bara 7 gånger, utan 70 gånger 7. Och så kallar han oss att förlåta varandra. Paulus säger: var goda och varmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er. Finns det då någon i församlingen som har sårat dig? Något du fortfarande bär något emot i ditt hjärta? Försök då inte gömma det eller lägga det undan. Utan en kärlek, en sann kärlek, är en kärlek som tar tag i de här sakerna. Så bär du på en gammal oförrätt, så låt det inte ens gå denna vecka utan att du söker den personen och gör upp med. Idag ska vi ta nattvard. Och när vi tar nattvard så menar vi att vi är enat i Kristus kropp. Och att vi älskar hans kropp. Så innan du tar brödet och vinet, sök att upprätta dig med din broder eller syster. Och förlåta är inte att låtsas som att såret aldrig fanns. Utan det är att besluta sig att inte hålla det längre mot din broder. Så som Gud inte längre håller din synd mot dig. Vi skulle kunna säga mycket mer om Kristi kärlek. Och vi är kallade till att fördjupa oss i Kristi kärlek. Genom dagligt bibelläsning. Genom att begrunda skrifterna. Men de har 4 exempel. En kärlek av ren nåd. En kännande kärlek. En kännande uppoffrande kärlek. En helig kärlek. Och en förlåtande kärlek. Är de kärlek som vi kan se i sammanhanget. Och som Kristus kallar oss att älska varandra. Och när vi förstår det kan vi snabbt inse att ingen av oss har älskats på det sättet. Mötet är för högt. Kristi kärlek var enorm gentemot oss. Och det är det som är meningen. Detta mått är inte till för att driva oss till förtvivlan, utan det är för att driva oss till korset. När jag ser hur långt Kristi kärlek når och hur kort min egen räcker, då har jag bara en plats att gå till. Tillbaka till honom, till hans nåd, för att få förlåtelse och kraft. Och därifrån, när jag är förlåtet och älskat av min Gud, kan jag vända mig tillbaka till mina syskon för att älska dem igen. Så fungerar det kristna livet. Vi älskar inte för att vi vill bli älskat av Gud, utan för att han älskar oss. Och då kan vi älska varandra. För att avsluta, min sista punkt är: hur kan detta leda till att alla förstår att Jesus är vår Herre? Herren säger: om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och detta kan förklaras på två sätt. En inåt och en utåt mot världen. Så för det första inåt, kärlek till syskon är en av de tydligaste kännetecken på att du är en sant, på att du är på nytt född. Så kärlek till syskon, när du ser kärlek till syskon i dig själv, är en tydligt kännetecken på att du är på nytt, eller att du är född på nytt. Johannes säger: vi vet att vi har gått över från döden till livet, eftersom vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. Så att gå över från döden till livet, det är alltså att födas på nytt. Och en tecken på att det har skett är inte i första hand starka känslor eller stora ord, utan att vi har börjat älska Guds folk. Det är det första tecken på att vi på riktigt är på nytt födda. Så den som en gång var likgiltig inför församling, nu längtar efter den och har fått ett nytt hjärta för församlingen. Och Johannes fortsätter och säger: om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då är han en lögnare. Så Johannes talar om att du kan inte älska den Gud som du inte har sett om du inte älskar den broder som du har sett. Din bror bär på Guds avbild, och i honom möter du något av Herren själv. Detta ger oss ett spegel som vi kan titta oss på, som vi kan pröva oss i. Så om du inte ser något spår av kärlek till dina syskon, detta är ett stort varning. Och jag uppmuntrar dig att pröva om du verkligen är i Kristus. Men lyssna nu, inte för att driva dig till förtvivlan, utan för att uppmuntra dig i kärlek. För tillåt mig säga något, att det finns inget värre än att tro sig vara kristen utan att verkligen vara det. Om anden i sin nåd visar dig din sanna tillstånd, då är detta goda nyheter och inte dåliga nyheter. Varför då? För när du inser detta, när du inser din brist av kärlek för din församling, och när du kan ifrågasätta ifall du är verkligen född på nytt, då kan du komma till Kristus på riktigt och omvända dig och ta emot honom. För den som älskar syskonen är också ett spegel som han kan titta sig på och få en källa av vishet, alltså säkerhet för sin frälsning. Johannes säger att vi får veta att vi är födda av Gud när vi älskar bröderna. Så om du längtar efter att vara med de heliga, om du gläds åt att känna dem, är då en sann tecken på att Guds kärlek bor i dig. Så detta är nyttigt för en självransökning, för inåt. Men vad Herren skriver är också viktigt för utåt. Han säger att alla ska förstå, inte bara du själv. Alla ska förstå. Världen ser på dig. När en församling verkligen älskar, predikar den evangeliet inte bara med ord utan också med verkliga handlingar. Och det är en märkligt redskap för evangeliet. Tänk på det i ert egen stad. Många i Göteborg har aldrig sett en gemenskap där människor bär varandras bördor utan att kräva något tillbaka. När din granne eller din arbetskamrat eller din icke-troende vän eller familj ser att du offrar tid och kraft för dina syskon som inte ens är släkt med dig, då väcker det en fråga i dem. Varifrån kommer denna kärlek? Och det är en fantastisk dörr för att dela evangeliet. Föreställ dig följande. Föreställ dig att du har en familj och du har barn. Och du ska besöka en främmande hem. Ett hem där du aldrig varit innan. Om barnen är lugna och vänliga. Om barnen tackar för maten. Och de tar hand om de leksaker som de fick låna. Vem får äran? Inte främst barnen, utan att det är föräldrarna som får äran. Barnens goda uppförande visar föräldrarnas goda fostran. Och på samma sätt, när Kristi kyrka älskar, tjänar, förlåter och håller ihop, faller lovet inte främst på oss, utan vem för ära? Det är vårt fader. Det är Gud som får allt ära. Men då betyder det också att motsatsen är också sann. När i en församling finns det skvaller, hårdhet och brist på förlåtelse, då är det inte bara kyrkan som drabbas av det, utan det är Herrens namn som drabbas av det. Romarbrevet säger att för er skull hädas Guds namn bland hedningarna. Så bröder och systrar, vår kärlek till varandra är alltså en synlig predika om evangeliet. Låt oss därför inte ta lätt på det. Så ska alla veta att ni är mina lärjungar om ni verkligen älskar varandra. För att avsluta, vill du växa i din kärlek till dina syskon? Då ska första steget inte vara att se på dem. För vi har allt för många brister. Både du och jag och vi alla som sitter här har alldeles för många brister. Och om du ser på varandra, om vi ser på varandra för att finna skäl i att älska varandra, kommer du snart att tröttna. Så istället, se på evangeliet. Först och främst, se på Fadern som älskade dig medan det inte fanns något värdigt i dig och som sände sin egen son. För det andra, se på Sonen som gav sitt liv för dig och sa det, ingen tar den ifrån mig, utan jag ger dig av mig själv, frivilligt. Så betrakta Kristi kärlek till sitt hjärta fylls och flöder över. Och då, först då, kan du älska dina syskon så som Kristus har älskat dig. Och detta är slutsatsen som du vill återvända. En sann lärjunge älskar sina bröder och systrar. Återigen, inte i egen kraft, inte heller med tomma ord, utan med ett hjärta som först har tagit emot Kristi kärlek och sedan låter den flöda vidare i omsorg, i verkligt kännande, i förlåtelse, i glädjen över att få höra ihop, i glädjen över att se den andres bästa. Så låt oss inte gå ifrån bara med en god känsla. Tänk på något Tänk på din broder eller din syster och gör något konkret för honom denna vecka. Sök ständigt att söka deras bästa. Ta reda på vad är deras bästa för dem. Genom ett samtal, ett besök, bön. Låt kärleken bli synlig i församlingen. Låt oss därför göra två saker inför Gud. För det första, låt oss omvända oss. För ingen av oss har älskat så som vi borde eller så som vi är kallade till. Och låt oss också tacka honom. För medan vi ännu var syndare sände han sin son för att dö för oss. Så må Gud i sin nåd fylla denna församling med sin kärlek. Så att världen kan förstå att vår Gud lever idag. Så för att sammanfatta. Om du älskar Kristus lika mycket som jag älskar Kristus, berätta gärna för mig hur kan jag göra gott för dig. Om du älskar min Herre lika mycket som jag älskar min Herre, berätta gärna för mig hur kan jag göra gott för dig. För det är min plikt, det är min kallelse att göra gott för dig. Låt oss be. Herren, vi tackar för din underbara ord. Tack för att du ger oss möjlighet att kunna reflektera kring din kärlek för oss och den kärlek som vi är kallat att ge för varandra. Herren, fyll din församling med heligandens kraft så att denna kärlek blir synlig i var och en av oss. Hjälp oss Herren att inte älska på ytan Herren, utan att verkligen leva våra liv tillsammans Herren. När vårt Herrens familj kom och frågade efter honom, så frågade vårt Herren: vem är min familj? De som håller mina bud är min mamma, min syster Herren och mina bröder. Tack för att vi har fått en andlig familj. Tack Herren, för jag vet hur mycket av oss som inte har sin biologiska familj nära, hur mycket den andliga familjen kan betyda för oss Herren. Hjälp oss att ständigt söka gott, det som är bra för varandra, och akta oss att skada varandra på något sätt Herren. Vi ber i Jesu namn. Amen.